One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Så, nu tickar det tror jag. Idag är det, jag ska inte säga att jag är själv, det är jag inte. Men det är jag från... jag är själv ur ordinarie gäng. Och sen så är jag med mig en gäst. Max Lundgren.
Ja, igen.
Men du har ju varit med ett par gånger så du blir ju nästan som ordinarie snart.
Ja, det kanske är så illa.
Tänkte nej, vadå illa?
Nej, jag är faktiskt väldigt hedrad att få vara med.
Det är väl roligt?
Ja, men jag blev jätteglad när jag blev tillfrågad igen här. Och att jag ändå var välkommen nu, trots att jag har gått över till den mörka sidan.
Ja, vi kommer komma in på det
ja.
Sen.
Ja, det är bra.
Men jag tänker så här, hur, bara så allmänt nu, liten recap på. Och folk vet lite vem du är.
Mm, ska jag dra den?
Vad pysslar du med?
Ja, det som de flesta som lyssnar på den här podden kanske känner igen mig från, kanske hört mitt namn, är att jag har jobbat på Mantorpark i väldigt många år.
Ja, du har haft en anknytning till Mantorpark sen...
Ja, sen 00 egentligen.
Ja, det är ju ett tag.
Ja, det har blivit ett tag. Det blev nog längre än vad jag trodde. Men sen samtidigt så kanske jag trodde att det inte skulle sluta nu. Det var nog ändå lite så här överraskande ändå.
Ja.
Att jag inte jobbar där i år, skulle jag säga.
Just det. Och med det sagt så att säga, så du har ju lagt många timmar och många år ute på Mantorpark. Mm. Men... Du har valt att gå vidare, så att säga.
Precis. Vandra vidare. Nej, men det är så jag... det är nog inte så många som vet, men när jag var yngre... Framförallt så har det inte sett ut som det är, men när jag var yngre så var jag väldigt idrottsintresserad. Och höll på väldigt mycket med idrott, och det var fotboll och bandy framförallt. Och sen i början av tonåren så började jag med cykling. Så då körde jag... landsvägscykling och tävlade lite grann och sådär. Absolut inte på någon hög nivå och jag var absolut inte jätteduktig. Men jag var ändå, skulle jag säga, väldigt vältränad. Mm. Rent konditionsmässigt på den tiden. Och jag tyckte det var superroligt. Följde cyklingen liksom, även när jag liksom slutade sen när det kom barn och sådär, när man inte hade tid med det länge. Så följde jag ändå cyklingen väldigt mycket, kollade på Tour de France liksom. I många, många år och följde alla etapper och sådär. Ja, men var intresserad av cykling. Sen tog liksom bilmotorsporten, bilkulturen. Ja, men engagemanget på Mantorp tog mer och mer tid.
Mm.
Och då fick man börja liksom prioritera bort. Och då kunde man inte sitta och kolla på 4 timmar Tour de France cykel i 2 veckor varje dag med Nej. Gott samvete.
Den lilla stunden man var hemma var man tvungen att lägga på att faktiskt vara social.
Ja, men så var det, och tyvärr så prioriterar man bort träningen också, vilket är jättedumt egentligen. Men så det blev ju heller inte så mycket av liksom. Men det dök upp en liksom en möjlighet med, för mig nu liksom, som gjorde att ja, men att jag helt enkelt kommer jobba med cykling istället.
Okej. Och ja. vad är det du pysslar med nu?
Nu jobbar jag på Vätternrundan, som är världens största cykellopp. Det är ett motionslopp där man cyklar runt sjön Vättern. Själva huvudloppet där som det är mest känt för, det är ju Vätternrundan, som är idag är den 315 km lång. Vilket ju är en ganska rejäl bit.
Det är ju en bit. Ja. Det är så långt har inte jag cyklat någon gång.
Nej, det har faktiskt inte jag gjort heller. För när jag cyklade Vätternrundan så var den bara 30 mil.
Oj.
Så det var inte så långt då.
Men
så var det jävligt långt.
Blir det någon åter... Eller ska du cykla det nu igen? Liksom?
Nej, alltså jag kommer inte cykla... Jag kommer inte cykla långa loppet. Men däremot så kommer jag faktiskt cykla halvvätten. För det finns någonting när man jobbar på Vätternrundan. Så det är ju väl, alltså vi har ju, oj, ska jag säga rätt här nu, men det är många tusen funktionärer som hjälper till med att göra loppet liksom.
Mm.
Och då har man någonting som man kallar för funktionärsrundorna. Så då får alla liksom som jobbar med loppet på ett eller annat sätt cykla de här olika loppen. Och man liksom, man får käk och det är depåer liksom, man stannar och det, ja men riktigt trevligt så. Och där kommer jag cykla halvvätten, så det är ju bara 15 mil. Så det kände jag var lite lagom i år. Jag gjorde min lopppremiär här för några veckor sedan. Och det var 6 mil. Men det kändes faktiskt förvånansvärt bra, måste jag säga.
Ja.
Det kändes riktigt gött. Nej, men så jag jobbar med det eventet och projektleder det.
Så du går från att leda stora bilprojekt till att leda ett stort cykelprojekt event kan man säga.
Ja, det kan man säga. Och det är förvånansvärt likt alltså. Det är så mycket grejer som jag gör där som jag gjorde på mitt jobb på Mantorp.
Mm.
Den största skillnaden är att saker låter inte så mycket.
Nej. Du har inte problem med buller?
Nej, buller är inte ett problem. Folk har betydligt tajtare kläder. Jag ser mindre magar.
Ja.
Så är det ju. Alltså folk är bara allmänt lite mer slimmade kan man säga. No offense till alla som håller på motorsport. Det finns absolut slimmade människor där med. Men här känns det som att de flesta ändå på något sätt är det. Liksom om man,
de slimmade människorna inom motorsport, det är ju de som inte har råd att äta för de har lagt alla
pengar på bilen. Ja, precis. Det är ju lite så här, ja, men det är lite som en pommes frites. Man är smal men ändå fet liksom. Så att, nej men så det är väl det är en helt annan värld liksom. Och det har ju blivit om att, ja men jag är ju ändå så här att när jag gör någonting då vill jag, ja men jag går all in och jag nördar ner mig ganska mycket liksom och sådär. Så nu har man ju, jag har ju tagit upp cykeln igen nu sen i vintras liksom, suttit på den jäkla rullen i förrådet och trampat liksom där. Och lyssnat på podd typ för att inte vara helt förstörd när man ska ge sig ut på vägarna. Så nu har jag ju varit ute och cyklat mycket här nu sista, ja det är ju nästan 2 månader nu jag faktiskt har kunnat cykla ute på vägen.
Mm.
Så det är om man liksom kör, vi har crossfitpass på jobbet och grejer. Och, nej men det är så bra som jag mår nu rent fysiskt har jag inte gjort sedan jag var typ 25 kanske.
Skönt, ja, för så, det är ju synonymt med motorsport också på det sättet att man ska ju ha man ska ju inte må bra fysiskt.
Nej, det är ju inte riktigt grejen.
Det är inte grejen.
Nej. Det är inte det vi strävar efter liksom. Nej. Det ska ju vara, man ska vara sönderstressad, leva på energidryck.
Ja.
Inhalera däckrök kontinuerligt.
Ja, brända och kalla hamburgare samtidigt.
Precis, precis. Ja, men så är det ju, äta på motorhuv liksom. Gärna att man äter ståendes.
Ja, lite halvstressat.
Precis.
5 minuter innan man ska dra igång någonting.
Ja, nej, men så är det. Nej, men så är det. Så att, nej, men jag tror både mitt huvud och min kropp rent generellt behövde den här förändringen.
Mm.
Jag tror det var väldigt hälsosamt för mig faktiskt. Så att, nej, det känns över förväntan faktiskt måste jag säga.
Ja.
Sen saknar jag ju jättemycket grejer med att inte jobba på Mantorp. Men det var dags liksom.
Ja.
Ibland kommer man till det läget bara.
Jo, men så är det ju. Man kommer ju till en nivå på sin arbetsplats då, där man känner att det, jag får kanske inte ut så mycket mer av det här längre.
Nej men precis. Nej, men det är precis så det är. Man, ja, men liksom, ja, men de som vet vad vi har pysslat med och de eventen vi har gjort. Alltså till slut så börjar det bli så här att jaha. Nu liksom, vad ska vi ha nästa gång här nu då? Nu hade vi en Blackhawk förra gången. Mm. Ja, men fan, kan vi få en Hercules nu? Liksom, så här bara, ja, nej, det kunde vi inte. Ja, hej. Vad ska vi ha då då? Ja, men då drar vi dit världens bästa driftingförare. Ja, men har vi fått dit världens bästa driftingförare. Vad gör vi nu då?
Så här. På tal om Blackhawks måste jag bara säga. Jag stod på jobbet idag och tittade upp och det började mullra som fan ut ovanför.
Ja, det är gött. Alltså.
Och då har man ju, de flyger ju titt som tätt över Mantorp. Mm. För det är ju, vi bor ju nära Linköping.
Vibrerar i lysrören.
Vibrerar, precis. Och det hela jävla kåken man sitter i vibrerar ju. Men det lät annorlunda nu. Mm-hmm. Det dundrade, fast det här lät inte som det brukar göra.
Är det någon NATO-späck på dem nu?
Nu gick, så gick vi ut att alla står och tittar upp. Jag kollade ut i depån. Och alla står och tittar upp. Och då tänker jag att nu är det någonting spes. Så jag halvspringer ut och tittar. Då är det 3 stycken attackhelikoptrar. I den här NATO-övningen som åker över. Och jag bara...
Så, vad heter de? Tomahawk? Eller vad heter de?
Typ Apache.
Nej, Apache heter de ju. Apache heter de.
Alltså, jag stod bara... Jag tappade hakan typ. Jag bara, det här är så jävla coolt.
Ja,
jag bara, tack för att vi är med i NATO. Liksom.
Ja, precis. Ja, det öppnar ju nya möjligheter då.
Jag satt precis och diskuterade, undrar om man kan kontakta NATO för att se om de vill vara med.
Har ni sponsrat något någon?
Ja, det var lite kul.
De hade ju bara stirrat, de hade haft de hade nog haft en mer förvånande min när vi presenterade. När vi första gången pratade med Försvarsmakten och vi sa vad vi ville göra. Det var nog sett ännu mer fråga nu, tror jag.
Ja, det här måste vi, ju prata lite om det här nu. Nu när vi ändå kommer in på det. Hela grejen med Försvarsmakten och gatubil.
Mm.
Hur tog du upp det och hur fan fick... Nu ställer jag vet ju, men jag ställer frågan så här. Hur fan fick du med Försvarsmakten att flyga in en jävla Blackhawk in på, eskortera in folk liksom på arenan under gatubil?
Ja, men jag tror ändå det är någon typ av förmåga jag har att ändå få folk och så här bli lite taggade på grejer. Jag hoppas att jag har den förmågan. Och det här var ju en grej som, alltså det pågick under, det var ju flera år egentligen som vi, alltså så här, jag försökte ta mig in liksom i det här. Ja, men det handlar ju om att hitta rätt människor liksom, i en organisation, oavsett vad man gör, liksom, om man vill ha spons eller vad, om man vill, ja men det gäller att hitta rätt personer. Och ja, men jag hade en liten dröm i många år liksom, och även liksom innan du började, att man ville göra någonting. Och det började ju egentligen med att när vi gjorde, när jag började göra showerna på Elmia 2013, då var ju Försvarsmakten med där redan. De var ju väldigt aktiva där då liksom, och vi började använda stridsvagnar och grejer, och de hade en officer där, kapten Flor, se om han lyssnar, men han var väldigt aktiv på den biten och jobbade med rekrytering så inom Försvarsmakten, och var, ja men vi var lite stöpta av samma liksom mentala entusiasm över över den här
fräna
typen
grejer.
Fräna grejer, ja. Och det liksom, ja men han hade ungefär lika få spärrar som jag hade när det gäller de där grejerna. Så vi gjorde skit mycket roligt liksom.
Han hade ju mycket i sin ryggsäck att plocka fram,
ja,
så att
ja,
säga.
Ja, han hade ju liksom så här, ja men jag hade fräna arenor, han hade fräna grejer liksom. Så vi slog ihop de två. Så det, ja men det gjordes mycket, mycket häftigt där, och de var även med. Han jobbade för, ja men för armén, alltså i Skövde där, så det var ju mycket stridsvagnar och sådär. Men sen fick vi med dem till gatubil. Ja, vad kan det här ha varit? Kan det ha varit typ 14-15 kanske? Så fick vi med dem dit. För det Försvarsmakten vill göra, de vill ju hitta nya soldater helt enkelt. Mm. De vill ju synas, det är därför de vill synas, för att hitta folk som vill jobba liksom inom Försvarsmakten. Och då hade de med sig, det var nog kanske inte en strid, nej det var inte en stridsvagn men en stridsfordon 90 då.
Stridsfordon 90, jag, mm. jag har sett någon bild när det sitter en halvnaken person uppe på.
Oj, ja, ja men och det kan jag ju, jo men det kan jag ju prata om nu. Ja men det, jag var inte inblandad i den, det ska jag vara jävligt tydlig med. Men det finns ju, det finns en motorklubb som har väldigt mycket siffror i sitt namn.
Ja.
Och vi behöver ju inte,
nej,
vi behöver inte nämna efternamn.
Nej.
Men det finns ju ändå en del människor i den klubben, typ ja, så här, Jimmy får ta ansvar för det här ändå, tycker jag.
Mm, han är ju ändå ordförande.
Ja, exakt.
Eller alltså, nu har vi inte sagt vilken klubb
nej,
det är.
Nej, just
det.
Nej,
finns många som heter Jimmy.
Ja, ja, det finns ju många Jimmy som ordförande i klubbar. Mm. Men nej, jag har också sett en bild när sitter en naken man på kanonen på stridsfordon 90. Och det är de som vet någonting om den här klubben, de kan säkert lista ut vem den mannen är också.
Ja.
Tror jag. Men då i alla fall, det, ja, men jag måste, nu babblar jag på här, men jag ja, tänker göra det. Då, det året när de var med där med den, då hade vi ju börjat göra den här Gymkhana-showen. Och då, det var väl första gången vi ändå gjorde något lite fränt, och jag tror vi tände rätt mycket på gränserna där då. För då, när, då gjorde vi liksom, då gjorde den här stridsfordon 90-entré genom Parisen och skjuter lösplugg på vägen framåt med KSP:n liksom.
Det är häftigt.
Ja, det var ändå fränt alltså. Det har inte skjutit så många gånger på Mantorp vad jag vet. Så att, men jag undrar om det var nog fan tankrat alltså. Jag hoppas inte jag outar någon här nu. Men det var uppskattat, det var det verkligen.
Det är preskriberat nu.
Ja, jo, men det är preskriberat. Och sen var ju den där med i showen. Och vi hoppade lite FMX och snöskoter över den där stridsvagnen och så här. Och det, liksom, det var där det började. Och sen lyckades jag få kontakt med någon på Malmen där, på rekryteringsenheten. På något vänster, och frågan om det inte var Flor där, kapten Flor som hjälpte med det, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg, men då fick vi tag i dem och flygflottiljen där i Linköping började ju liksom, det var ju nu i det här skedet där Försvarsmakten skulle ju börja växa igen liksom. Mm. Så då var ju de verkligen i behov av att hitta nya människor, så då fick vi till ett möte med dem. Och vi fick dem att komma med en helikopter liksom. Och jag tror vi kanske hade nämnt innan vad det var vi ville göra. Jag tror det var ungefär så här. Vi hade ju lite planer. Men sen är det ju alltid så att det handlar ju om de som flyger. Får man med de som flyger helikopterna, alltså piloterna, det är då man kan få till och göra grejer som är lite häftigare liksom. Det är ju inte de andra som, de kanske bestämmer om de får komma dit.
Att de ska vara med.
Att de ska vara med, mm. Men det är ju piloterna som ändå är liksom så här, ja men absolut, det där kan vi göra. Eller nej för fan, det där gör vi inte. Men man får ju aldrig, det har jag ju lärt mig, att när man väl har fått kontakt med en pilot från Försvarsmakten, du hör ju aldrig, nej nej nej, det där gör inte vi. Lite så är det. Jag frågade en gång så här, men vart får ni landa då? Vem bestämmer det? Liksom, kan ni landa vart ni vill? Fick jag bara svara så här. Den enda som bestämmer vart vi landar, det är kungen. Det är typiskt.
Ja, det är.
Det är typiskt folk ifrån Försvarsmakten. Att ja, säga det. Men jag gillar ändå det. Så det var så vi fick med dem. Och sen när piloterna kom dit under gatubil och vi hade första liksom snacket där inför vi skulle göra den där showen av 2019 som blev lite legendarisk.
Mm.
Och de var sugna på att göra det här liksom. De förstod att det skulle bli fränt liksom. Mm. Och sen när vi presenterade det för, när vi hade förankrat det så hade vi förarmöte och presenterade för förarna och folk bara satt och gapade liksom.
Ja.
Det var helt tyst i salongen liksom. Och de trodde väl såhär bara, det här kommer ju aldrig.
Nej.
Det här kommer aldrig
gå. De snackar skit nu.
Ja. Men det var ändå, det blev liksom applåder efter förarmötet. Det var nog första gången tror jag. Mm. Det hade skett. Resten är historia som man brukar säga.
Ja, det är det. Det är riktig gatubilhistoria.
Mm, ja, men det är det. Och det blev ju liksom, det var inte bara 2019. Sen fick vi ju möjligheten att göra det igen.
Mm. Ja, det
efter pandemin liksom. Jo, men 2022 ju, gjorde vi ju, det var ju riktigt häftigt med när det blev liksom Desert Storm där.
Ja.
När vi gjorde entré till första Nordkampen. Där blev ju faktiskt riktigt häftigt och vi flög iväg vinnarna som var Sverige med den där. Och, det var
sjukt ballt faktiskt. Ja. Och det som var väldigt roligt tyckte jag personligen också, det var ju ett, att vi fick flyga med.
Mm. Ja,
du styrde ju upp så att vi på Mantorp-gänget fick ju flyga med.
Ja, det var lite motkrav.
Ja. Motkrav mot vad, tänker jag.
Ja, nej, de hade egentligen inget. Utan det var bara... Det var
ja, då får ni inte komma och flyga.
Nej, precis. Det var inte så svårt förhandlat.
Sen fick jag ju ge min kära far en plats också.
Ja,
med
just
flygning.
Det
var väldigt roligt.
Ja, verkligen. Jag kommer inte ihåg visst. Jo, men jag flög ju, då var ju min sambo Nathalie var ju med också. Hon jobbade ju på Mantorp då. Så det är ett roligt minne att ha tillsammans. Vi var ett gäng där uppe i luften.
Ja, det var det.
En stund där.
Vi pratade om det. Och kraschar vi nu så finns det ingen styrning längre på
hela
eventet.
Då hade det varit lite problem. Ja. Förmodligen hade det väl ändå rullat på.
Ja, folk hade märkt när
det
slutade.
Ja, det var bara att de hade fortsatt köra liksom. Ja. Nej, det är ingen som säger nej. Nej, det var speciellt. Det någonting som var väldigt häftigt med den flygningen, det var ju när man liksom, vi flög upp därifrån från Mantorp Park liksom, och så flög vi upp mot skogarna norr om Roxen.
Mm.
Och när man liksom, när man kollade ut genom rutan liksom, och kollade tillbaks mot Mantorp, man såg liksom, det var som en kokande kittel.
Ja.
Med liksom röken som steg upp därifrån. Mm. Det var... Ja, det
måste ha varit ett driftline-pass då när vi var ute, för att herregud, jag har någon gammal bild på när jag har fotat bort där, och den rökpelaren, alltså, skojar man inte bort.
Nej, det gör man inte. Det var speciellt alltså. Man behöver minnas tillbaka till lite sådana här grejer för att få ett perspektiv på saker och hur annorlunda det är liksom. Det får förunnat ändå att upplevt den här grejen.
Ja, verkligen.
Alltså flyga Black Hawk, absolut, det är många som har gjort det. Men det är jävligt roligt där. Men bara så här och fått göra sådana där grejer liksom.
Få vara med och styra upp sådana grejer.
Ja.
Det är också att få den äran att jobba med engagerade människor som det är så mycket i den här.
Verkligen alltså.
I den här branschen som är dels på motorsport men även evenemangerna och den världen motorsport och evenemang, den är inte jättestor.
Nej, det är inte.
Så att det finns sjukt mycket engagerat folk, och det blir ju som om man ser på actionshowerna under påsken här som du har haft hand om sen, som du sa, 2012.
Mm, ja, 13.
2013. Mm. Den har jag styrt med i år.
Mm.
Och det är ju det är fantastiskt roligt. Och även få jobba då med alla som stuntförarna och säger också, som är, det är så roligt för de är ju så jävla taggade på att leverera en skitbra produkt.
Ja, verkligen.
Och det är liksom så här, man bara, skulle man kunna göra det här, och de bara, amen, jag tar det till en ny nivå.
Mm.
De har ytterligare
precis
ett par saker.
Ja, det är ju snarare att man får bromsa folk än att man behöver be dem att ta risker.
Ja, lite så.
Det är sjukt roligt och någonting som jag är extremt tacksam över att man har fått göra under så lång tid. Liksom. Mm. Det är ju få förunnat alltså. Det måste man inse.
Ja, verkligen. Men häftigt. Men om man tar som påsken till exempel, där har det var ju ett par år som det var, eller par år, många år var det ju nere på gamla arenan.
Mm.
Men sen vad blir nu, 3 år har vi kört uppe på nya arenan.
22 var ju första året. Det var ju första året påsken var efter pandemin, och man säger det var ju uppehåll 20 och 21.
Hur vart det hela den grejen? För jag menar, arenan där nere var ju ändå populär kan man säga, och det var ändå en mysig stämning där nere kan man väl minst sagt säga.
Ja, nej, men det var ju asfränt alltså. Alltså gamla arenan hade en jävla charm liksom, och när vi började där, de hade ju, alltså det var inte så att jag startade uppvisningar på påsken, utan det hade ju de hade ju kört uppvisningar, jag vet inte hur länge, men det var säkert länge, ja, på olika sätt liksom.
Ja, mässan har ju hållit på i många år.
Ja, men precis, de hade ju gjort grejer, men sen det var väl ändå på en lite enklare nivå, nu tar jag i här, men det var på en lite annan nivå, och sen blandade de in då Mantorp Park då 2013, Och då, vi hade ju liksom lite resurser på Mantorp, vi hade liksom betong och sådär, så vi kunde säkra upp lite mer, vilket gjorde att man kunde liksom göra grejer som var lite mer spektakulära, det gick lite snabbare, och, men det ändå var säkert för publiken liksom, så det öppnade ju upp stora möjligheter. Och det gjorde vi under ett antal år där nere, men sen kände man ju liksom såhär att jag liksom började prata med dem som var ansvariga för mässan, att ja men fan, liksom såhär. Alltså man, vi tände liksom ut den där arenan mer och mer. Vi började använda kurvor utanför själva arenan för att få till en lite längre bana på påsksladden och sådär. Och liksom, ja men vi gjorde verkligen, vi flyttade ut betong längre och längre för varje år liksom, för att hitta kvadratmeter.
Mm.
Och till slut så, liksom, så fanns det inte så mycket mer att göra. Men då i alla fall under pandemin så hade ju Elmia själva inte så mycket att göra, och då började ju de göra om området lite, och de rev lite byggnader och sådär, och sen hörde de av sig och sa, ja men vi har asfalterat en yta här nu, är det någonting liksom du kan komma och kolla på, om det är någonting vi kan, om vi kan göra något nytt liksom.
Det går man ändå igång på när någon säger att vi har asfalterat yta.
Ja, det är ju livsfarligt alltså. För vi hade pratat om att man skulle göra någon yta upp mot vattnet, hade vi pratat om i många år liksom, för att få mer plats för publik helt enkelt. För det var en begränsning på gamla platsen. Och så åkte ju du och jag åkte ju ner dit, va? Första gången. Och vi gick ju runt där, och jag direkt när vi kom dit så såg jag ju så här, ja men det, liksom, det var lite trän och grejer, och man såg hur det liksom gick ner mot en byggnad. Det var ju
för
bara...
det var inte tanken först att det skulle köras ner där.
Nej, det var det inte, utan de hade ju asfalterat en plan bara som var liksom... men så såg jag, det var ju typ som truckvägar ner liksom, till det som vi kallar för skålen idag liksom, för de som känner till nya postladenbanan. Och jag bara direkt när jag såg det, fan, där, alltså vi måste ner där alltså. Det kommer bli asfränt. Och jag blev så förvånad när jag liksom la fram det, och de, ja men fan, ja men det kan vi nog fixa liksom. Det var ju inget direkt så här jättemotstånd. För de behövde ändå asfaltera en hel del och gräva så.
Ja, det vart en hel del.
Ja, det
vi var ju
ner
och
märkte
ut där och greja.
Precis, det var liksom ändå lite att greja med där liksom. Så då drog vi väl med Alexander Kvist, om jag inte minns fel, för att liksom se hur vi kunde få till liksom ändå vettig bana när vi ändå skulle asfaltera och sådär. Och sen när de hade gjort det så provkörde vi den med Kevin Brunberg, kom ner en sväng. Och vi testade lite grejer där, och det känns som att vi direkt liksom bara, men fan, det här blir ju hur bra som helst.
Ja, det vart väldigt bra. Han var ju med nere, och sen testade han ju massa olika typer av layouter på banan. Han testade ju alla möjliga typer av runder man hade kunnat tänka sig att köra.
Ja, vi körde ju åt alla möjliga håll egentligen. Mm.
Och kom fram till ett alternativ som vi tyckte var bra då, men som vi sen utvecklade till året efter. Och gjorde en annan layout fast.
Ja. Precis, en liten justering liksom, för att hitta det som det, ja, sen kördes. Eller som kördes i år då, året innan.
Mm.
Så nej, den var, och det blev ju, ja, det blev ju mycket bättre för publiken. Eller det blev ju en bättre bana, för den blev ju större. Alltså det kunde ju gå lite snabbare. Och man kunde framförallt ha mer publik. Det blev bättre för publiken. Sen skulle jag säga att alltså, gamla arenan, när man satt på läktaren under taket där på lastkajen och bilarna kom in där.
Det var häftigt.
Ja, det var ju häftigt. Men det gick ju inte lika snabbt. Så det blev ju en mycket publikvänligare. Alltså fler kunde se det nu liksom.
Ja.
Och det har man ju märkt, men det är ju så sjukt mycket folk där ute. Ja. Alltså. Helt galet.
Ja, det är helt galet mycket folk. Och jag menar, nu är det ändå nästan det dubbla antalet läktarplatser vad det var där nere.
Ja, det är över det dubbla till och med.
Ja, det är över det dubbla. Så att det får ju plats mer. Mm. Och sen ytorna bara du kan stå på är ju betydligt mer. Och sen så finns det lite naturläktare som man
precis,
kallar det för.
Precis.
Så, och sen är ju bakgrunden är ju rätt, den måste man ju säga, är ju rätt unik alltså.
Ja, det är fränt att se ut över Vättern där alltså.
Mm.
Ja, det är maffigt alltså.
Ja, det är sjukt maffigt. Så det är ju en häftig arena.
Mm. Ja, påsken är ett unikt event alltså.
Mm. Ja, det är sjukt kul. Hela påskmässan och hela påskstämningen är ju fantastiskt rolig.
Ja, men det är den. Jag var ju nere en sväng där på söndag nu den här helgen, eller året.
Mm.
Det blev ju 10-årsjubileum var det på påskladen. Men det kändes konstigt att inte vara en del av det.
Eller det är väl inte, det är väl 10-årsjubileum på
ja,
året.
10 år, men inte 10:e gången. Nej, det började ju 2014, så det var 10:e, ja, 10 år sedan det började. Mm. Men det blir ju 8:e gången måste det ju vara. Ja. Men det var konstigt att vara där nere och inte liksom vara en del av det.
Mm.
Det kändes jättemysko.
Jag kan tänka mig det.
Det liksom, men en, alltså, så här, kändes inte liksom... Jag mådde dåligt över det.
Nej.
Men det kändes konstigt liksom. Mm. Det var speciellt. Men det, ja, påsken saknar man faktiskt. Den är rolig.
Ja, det är väldigt kul. Men du fick ju åka med lite då, för en gångs skull.
Ja, faktiskt första gången på Påsladenbanan. Fick ju åka med den första mästaren på Påsladen, Rasmus Möller.
Ja.
Sveriges, vad brukar jag kalla honom? Sveriges yngsta driftingveteran.
Ja, ja, det är, så får man ändå kalla honom.
Ja.
Jag mötte honom då innan, jag tror det var dagen innan, eller om det var samma dag som han skulle, eller du skulle åka med honom.
Mm.
Och sa, ska du ha med dig Max i bilen? Ja, det är ju alltså, det är en legend att få med sig i bilen. Alltså.
Det sa han inte.
Det sa han visst. Kan du fråga honom själv?
Ja.
Ja. Ja, han var väldigt nöjd att han skulle få skjutsa dig. Sen fick du även
nöjd att åka med, måste jag säga.
Sen fick du ju hoppa också.
Ja, just det. Mm. Ja, med Jonas, Hedlund. Ja. I hans UTV där. Ja, det var faktiskt fränt, men jävla obehagligt dock alltså.
Det kan jag tänka mig.
Ja, fasen alltså.
Det var häftigt. Han snickrade ihop det där hoppet lite snabbt innan mässan. Och först så skulle han egentligen bara hoppa. Sen så kom vi på en idé att han skulle hoppa över någonting.
Precis, det måste man göra.
För först så var jag såhär, men vet inte hur mycket den fjädrar ur. Det kan vara så att han fjädrar ur mer så att han slår i fordonet som står under.
Ja, just det.
Så jag var tvungen att testa lite. Men det första hoppet så vet jag, det här går skitbra.
Ja, det är lugnt.
Klart vi ska ha en Legends-bil under det här. Och sen så första showen så fick ju Elliot hoppa ut ur bilen. För då hade han inte hoppat över bilen någon gång. Så det gjorde vi skarpt i showen, första testet.
Där. Just det.
Men då gick han ju ut ur bilen första gången. Ja, sen till andra showen.
Lite fekt ändå. Eller?
Ja, till andra showen så sladdade han ju under bilen.
Ja, men då det tog sig lite.
Det tog sig direkt.
Ja, det är bra.
Det gick från liksom stå utanför bilen till att sladda under när han hoppar på en show.
Var inte likt Elliot ändå att feka sådär.
Det kan ha varit jag som satte ner foten lite
också. Ja, men det är bra nu. Vi har betalt dig för att göra det. Nu får du fan.
Nu får du fan stå ute. Ja, vad jag säger.
Nej, riktigt. Elliot är ju en sån. Det är också faktiskt jävligt roligt. Alltså när Elliot började vara med på showerna. Han kan nog ha varit med typ första gången 2013. Det hade inte fått honom om det var 2013.
Mm-hmm.
Jag träffade Elliot första gången.
Okay.
Men då körde han alltså moppe. Då körde han stunt med moppe.
Jaha. Typ som en skoter.
Ja, en skoter.
Moppe och stuntar.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Och alltså, han var ju superung då.
Mm.
Och jätteduktig redan då liksom. Mm. Men då var det på moppe och nu är han liksom, nu kör han både stunt med bil och på hoj liksom. Ja. Har ju, ja, men är ju säkerheten själv liksom.
Ja, verkligen. Och det är ju alltså, han utvecklar ju saker hela tiden.
Ja.
Det är det som är så kul att ha med honom, att det är liksom det, han hittar alltid på något nytt konstigt, ja, ja, som han ska göra liksom.
Det var ju, när fasen var det, det var gatebil, kan det varit, ja men det var, måste ju varit 22.
Mm.
Då var ju Försvarsmakten var inte helt emot, det var de inte 2019 heller, men de var inte helt emot att lyfta någonting med helikoptern.
Nej, just det.
Och det började jag prata lite med dem under eventet liksom. Och då, de sa liksom inte nej, så då tänkte jag, det här, jag måste
det finns en öppning.
Ja, jag måste förbereda det här. Så då gick jag till Elliot direkt och bara, du, det finns en liten öppning för att vi kanske får lyfta en bil med Blackhawken liksom, så här. Hade du varit intresserad, bara, vad behöver jag göra? Alltså, vi svetsar dit något direkt. Liksom. Det var inga tveksamheter. Men tyvärr fick vi inte, tyvärr blev det inget lyft sen. Men nej, han bangade inte.
Nej, det diskuterade vi mycket. Jag kommer ihåg de turerna vi höll på och skulle lyfta in en gatubiltaxi.
Ja,
och
fan alltså.
Det som stoppade det då, det var ju att det hade varit de här bränderna någonstans uppe i Sverige. Mm. Det hade brunnit som fan och då hade de ju flugit typ upp alla sina flygtimmar.
Ja, de piloterna som fick göra sådana grejer var ju tydligen. Ja, så det är ju lite, men vad fan. Ja. Man kan inte göra allt.
Nej, det kan man inte.
Men då vet folk att det där kunder har blivit i alla fall.
Ja, visst mycket. Du och jag har spånat på mycket konstiga idéer de åren när vi har jobbat tillsammans.
Ja, herregud. Ja, alla gånger man liksom så här, ja men någon kommer på något så kommer in och bara, du fan, tänkte på en grej. Alltså tänk om jag gör så här och så, ibland har det ju varit lite höjda ögonbryn. Och ibland har det ju varit mer så här, bara, ja men fan, att det skulle vi göra. Och då kan vi göra så här också.
Ja, exakt. Ja, det har varit sjukt kul.
Ja.
Någonting som synd inte varit av, bemörst om jag hostar till från hela tiden, jag satt något i halsen. Något som är synd att det inte varit av, som jag tror hade kunnat blivit jävligt ballt, det är ju hela Göteborgskörningen.
Ja.
Det tror jag hade kunnat blivit riktigt coolt.
Ja, verkligen.
Om inte det hade blivit stoppat.
Mm. Ja, det var jäkligt nära. Vi kan väl dra lite historien runt där.
Mm.
Det gjordes ju... Jag var ju med och arrangerade Göteborg City Race från liksom, det var STCC körde i Göteborg i hamnen liksom.
Bananpiren.
Ja, det var ju en jättegrej där. 08 körde du första gången tror jag.
Det var en sjukt häftig grej.
Ja, alltså, ja, det var ju helt, ja, men det var helt sjukt. Det var så hypat och det var så sjukt mycket människor där liksom. Det var, ja men superroligt event alltså. Och det där gjordes ju under ett antal år, för man byggde ju en semipermanent bana där ute kan man säga. På Bananpiren i hamnen i Göteborg. Och sen körde man ju det racet fram till kanske 2012, gissar jag lite här.
Mm.
Vi arrangerade inte hela tiden, men första i alla fall fyra, fem åren så var vi med och arrangerade.
Genom MK Scandia?
Ja, genom MK Scandia på den tiden var. Men då i alla fall sen så la man ju ner det där och man, läktarna som stod där köpte faktiskt Mantorp Park upp. Så de står på Mantorp Park nu. Men delar av banan var ändå kvar liksom. För man, tanken var att man skulle bygga bostäder på den där piren. Och det var prat om redan 2008 när vi körde första året. Ja, liksom. Just det. Men det, liksom, det verkar ju inte hända någonting. Och sen då när vi till, nu ska vi se, ja men till 2022 var det när vi höll på med driftingserien som då bytte namn till Swedish Drift Series.
Mm.
Då satt jag på Google en del. Vi kommer nog till det här längre fram sen. Men,
Google Maps.
Ja, Google Maps, ja precis. Men, och så satt jag och så kom jag på, vad fasen, undrar om, alltså är banan kvar i Göteborg liksom?
Mm. Och det krävs och... ju en asfaltsplätt.
Ja, ja, men precis. Det krävs ju liksom lite asfalt liksom. Så jag gick in och kollade på Google. Och, ja, jajamän. Det var ju liksom, det fanns ju kvar där. Och jag började googla på det där lite. Och det visade att de har liksom en eventarena där.
Mm.
Ute på den där piren. Och jag fick tag i lite folk där efter mycket om och men. Som drev den där arenan, vad man ska kalla det liksom. Och de var ju jättetaggade liksom. Ja, men fasen, det hade ju varit skoj liksom. Och vi, ja, fick lite priser och sådär. Vi åkte ju ner då.
Mm.
Vi taggade som vi var.
Ja, verkligen. Hoppa
in där
i bilen direkt.
Gatebil Hiluxen, bara tuta ner till Göteborg där. Ut på den där. Det såg ju rätt dassigt ut måste jag säga.
Ja, riktigt risigt.
Ja, det var riktigt sån, ja. verkligen som en gammal hamn liksom var. Ja. Det var långt ifrån hur det var på storhetstiden när vi körde STCC.
Ja, det märks ju att det har sagts i alla år att det ska byggas någonting där, så de har ju inte lagt en jävla spänn på att göra någonting.
Precis, det var liksom, man hade ju mer bara rivit massa grejer och ställt ut massa skit liksom. Mm. Men det fanns ju ändå kvar, ytan fanns ju kvar liksom. Ja. Och liksom curbs och grejer var kvar på banan och stora VIP-tält och sådär liksom. Så vi hade ju en liten plan där och där hade man kunnat gjort en frän bana. Så jag drog ju vidare där och började prata med Göteborgs kommun och fick ju tag i dem och förhandlade det liksom och beskrev vad vi skulle göra och sådär. Och till slut sa ju de bara, ja, nej men ni får göra det här. Ni får göra drifting SM där liksom.
Mm.
Men, kom ju då. Ja. Bara att ni måste gå igenom miljökontoret eller
miljönämnd eller något
den delen av kommunen. Och då kände jag så här, okej. Okay. Ja, men jag ringer väl dem. och så tänker jag ser framför mig här nu när jag ringer dem och den som svarar ser jag framför mig hur den ser ut.
Ja.
Och jag är ganska säker på att den hade, när den gick till jobbet, hade den en konken på ryggen.
Mm.
Eller nej, det var nog faktiskt så att den cyklade till jobbet, tror jag.
Ja, det tror jag.
Med hjälm på sig.
Ja.
Och så konken på ryggen. Nu är jag riktigt så fördomsfull.
Mm.
Och så när de är inne på kontoret, då har de så här Birkenstock-tofflor på sig, tror jag.
Mm.
Och någon stickad cardigan, typ.
Just det.
Ja, jag tror det var en sån människa som svarade. Och jag beskrev så här för dem vad drifting är. Och så liksom, och det var lite... Jag hörde hur ögonbrynen höjdes.
Det var inte ett självklart ja.
Nej, det var inte ett rakt ja där. Men däremot så var det så här liksom, ja men han sa ändå så här, ja men jag ska kolla upp det här liksom så här till slut. Och, ja men bra, så tog inte jättelång tid, det tog väl någon vecka eller två. Sen hörde de av sig liksom bara, ja nej men ni får göra det här liksom. Vi säger okej till det.
Men...
Ja, men ja. Det kommer ett men till. Bara, men vi behöver veta vad däckröken innehåller.
Vi hörs då.
Ja, trevligt. Så där sket sig den liksom. Så det blev tyvärr ingenting i Göteborg. Men jag tänker vi kör på om det här, om det året. För då, jag ville inte ta ett nej. Så då tänkte jag, ja men fasen då, jaha. För då hade vi höll på och förhandlade med, jag hade blivit kontaktad av en kille som heter Olle Olsson som är upp från Östersund.
Mm.
Som jag första gången lärde känna när han var förare och körde påskladden i början.
Okay.
Det var nog, frågan om inte han var med första året 2014. Eller om det var andra året. Känd i Östersund, har gjort en hel del sådana extremsportevent i Östersund och ägt en firma som säljer snöskotrar och sådär där uppe liksom. Nu tror jag han jobbar på Stark motorcyklar om elhojarna.
Mm-hmm.
Men när han hade varit med på sladden så gick väl han igång lite på det här konceptet, så då skapade de någonting som de döpte till Gymkana Drift uppe i Östersund.
Okay.
Som de körde ute på Frösön. Jag tror det var första gången, kanske 15 eller 16. Frösön är ju där ute där flygplatsen ligger i Östersund.
Ja, just det. Det är militärt där ute också.
Ja, eller? Men precis. Mm. Precis. Så de körde där bland hangarerna och det blev ett jättelyckat event. Jätteuppskattat och populärt liksom. Och sen fick ju han till att asfaltera skidskyttestadion i Östersund.
Just
det. Och så körde de där en eller två gånger. Men sen innan de körde sista gången, det var första gången han hörde av sig och frågade, men fan, inte ni intresserade av att ta över det här eventet liksom? För vi hinner inte riktigt med det, för han hade startat en ny firma och de hade mycket att göra liksom. Man kände inte att de hann inte med att göra. Så vi på Mantorp började titta lite på det där. Vi köpte det inte då, för det var inte riktigt läge då. Men sen till 2022 så kände vi, ja men fan, vi gör ju den här serien, vi kan ju ta med serien upp dit.
Just det.
Och då blev det att vi tog över liksom Gymkana Drift. och skulle göra den här serien, en av deltävlingarna där uppe. Men då så ja, men vi behövde ju ha fler ställen att köra på.
Mm.
Och vi hade ju året innan det gjort en tävling i Linköping.
Just det.
Som vi får komma tillbaka till sen. Men då i alla fall så började jag kolla runt liksom på potentiella andra ställen att köra till.
För Google Maps.
Ja, med Google Maps. För målet med det, liksom, det här året och med vad vi skulle göra liksom för med driftingen var ju att vi skulle hitta nya människor som hittar driftingen. Liksom.
Ja, precis. Ta driftingen till folket.
Ja, men precis. För det är ju ett effektivt sätt att liksom utveckla målgruppen.
Mm.
Och då började man leta efter ställen och då fick jag en så här bara, fan, Karlstad har blivit av med rally-VM.
Mm.
De lär ju vilja ha någonting annat nu liksom. För det är ju liksom, det var ju en institution. Ja, men exakt, det är ju verkligen liksom alla gillar bilar i Karlstad liksom, typ så. Så då ringde jag upp Karlstad kommun och fick tag på deras eventavdelning eller vad man ska kalla det.
Ja.
Och de var förvånansvärt intresserade från början liksom.
Mm. Jag kommer ihåg, du och jag åkte upp dit upp.
Ja, precis, vi hade ju efter vi hade liksom ändå kommit en bit i förhandlingen så åkte vi upp och hade möte med dem och träffade en kille där som var jätteintresserad liksom. Och han hade ju förberett innan vi kom upp dit. Vi hade ju pratat lite på telefon om lite olika så här, ytor. Men de hade ju någon...
Pratat i telefon? Ni båda hade suttit på Google Maps
ja,
och
precis, det var,
hjärnat ihop
det er. Det var faktiskt så att första, liksom, första telefonsamtalet, mer eller mindre, så gick han också in på Google Maps. liksom, så det var lite roligt. Men då i alla fall så... Ja, men det fanns en gammal finns en gammal flygplats där uppe som ligger vid en golfbana. Och sen var det några andra ytor där. Som vi åkte upp och åkte runt och kollade på dem.
Mm.
Och då kom vi ju till Löfbergs arena. Som deras hockeyhall heter där Färjestad spelar.
Mm.
Och då, ja, men både du och jag sa ju ganska direkt att fan, det här hade ju varit smidigast. För vi hade ju gjort den här tävlingen i Linköping då. Som vi kommer till sen. Så då blev det liksom, ja, men fasen, här ska vi göra det. Och vi fick kontakt med Färjestad BK och liksom som driver den där och de var också intresserade och på liksom och sen blev det att vi
Karlstad Motorklubb
var intresserade och hjälpa till liksom så det blev det att vi gjorde den grejen med boende med.
Mm.
Så då blev det att det året körde vi körde egentligen i tre städer plus två riktiga racingbanor eller riktiga driftingbanor, permanenta driftingbanor ska vi kalla dem.
Mm.
Så vi körde liksom på Mantorp, vi körde på Lidköping som är en permanent driftingbana och så körde vi i Östersund då, på skidstadion.
Och Påsksladden.
Påsksladden i Jönköping och Karlstad. Så den line-upen på en mästerskapsserie tror jag är svår att knäcka faktiskt.
Ja, det tror jag med. Det var en sjukt bra kalender. Det var det kan liksom ingen säga någonting om. Men så här i efterhand, nu när vi pratar Karlstad, vi kommer gå in och prata, men så här i efterhand, ångrar du att vi inte körde ut på flygfältet istället? För jag kan säga ja.
Ja, alltså jag ångrar nog att vi körde där överhuvudtaget i Karlstad.
Jag tror ändå att flygfältet hade varit bättre.
Ja, jo, det hade nog varit enklare. Det hade det nog varit. Men jag tror inte det hade rent publikmässigt varit bättre. Men det hade framförallt för oss varit enklare.
Det hade varit sjukt mycket enklare. Sen så kanske det är svårare för publik att ta sig dit visserligen. Sen hade vi ju den här turen kan man väl säga att Färjestad vann SM i hockey där och skulle ha firande samma helg som, eller samma kväll som vi skulle köra. Så det var ju, det tömde ju hela.
Gud.
Nu ska vi inte skylla på någonting, men det var ju taskig timing, så kan vi säga.
Ja, nej, men så var det. Alltså Karlstad var ju en stor utmaning. Alltså, det var nog det. Ja, men det är det tuffaste eventet vi har genomfört. Mm. Alltså det är rent arbetsmässigt, utmaningarna som uppstod liksom.
Ja.
Alltså hur hårt vi jobbade, alla som var där liksom. vi var en liten klick som, ah, fy fan vad vi slet alltså.
Ja, det var ju det här, om man tittar tillbaka på så Linköping som vi inte har pratat om än, men när vi körde i Linköping, då körde vi bara SM-klassen där,
ja.
Och det var mindre team. Precis. Här hade vi med oss SM och RM,
ja.
Och det var så var jävla 70, mycket team.
Var det 75 team eller?
Nej, ja, jag tror inte det var riktigt så mycket, men nästan alltså.
Ja, men ja, strax under 70 var det kanske.
Det var så jävla trångt.
Ja, vi, ja, skohorna ju in i teamen där. Men fick ändå till det, och det är ju det som är det sjuka liksom. Att ändå,
med teamens ändå hjälp ska jag ändå säga. Ja, för att ja, vi måste ändå lyssna, några som var med och körde teamen, alltså som hade team där, lyssna på det här. Alla team var, alltså, även fast jag, alla hade inte glada miner, det kan jag väl säga. Jag som hade en del i, hade med depån att göra, så kan vi säga. Men med de förutsättningarna som var, kan man säga, så var väldigt många team väldigt lätta att göra med där. Och hjälpte till hur mycket som helst för att göra det verkligen så bra det kunde bli.
Ja, men så var det verkligen. Liksom. Det, nej, det var, ja, men alla ville verkligen få till det. Det märktes. Ett bra exempel var ju när vi råkade köra av den 63 amperes kabeln som matade livesändningen.
Ja, och även matade hela nedre depån.
Ja, hela nedre depån med. Den bara klipptes av.
Grejen var att det var ju, det är så mycket nu, men den låg ju en bit bakom suggorna.
Ja, när vi
problemet, började. När vi började, ja. Men sen var ju problemet också i den här tävlingen att det, så mycket bilar som det gick åt på den här tävlingen tror jag inte har gjort på någon driftingtävling.
Nej, det var mayhem innan, var det.
Det var mayhem, och det finns massa anledningar till det. Det har varit mycket efterspel efter det där. Det har varit mycket diskussioner efter det också. Det behöver vi inte gå in på, men så är det.
Ja, men frågan om vi inte ska lyfta den frågan.
Vad tyckte ni egentligen? Ja, precis. Förarna, kan ni inte skriva in?
Precis. Nej, det var speciellt. Och ja, det var ett antal bilar som blev knöliga där. Det är inget snack om. Nej, och som sagt, den jäkla kabeln kördes av. Men då bara gick vi upp. Fasen, är det någon som är elektriker? Jag bara, ja, men... ska vi se. Redenius? Ja. Men han är ju elektriker. Ja, gick bort i hans buss. Du, fan, kan du hjälpa mig med en sak? Vi har kört av en 63 amperes kabel. Bara... Ja, men jag löser det.
Mm.
Han stod där i däckröken där och allt jävla ljud och skruva ihop den där jävla kabeln.
Jag var inne, på Löfbergs arena och fick en kabel så vi kunde sno kontakten
ifrån. Precis, och det var bara en och tusen grejer. Men vi var så tärda där och så, alltså, jag kommer ihåg när vi stod och, om det var träning, och du kom upp i bedömartornet och bara, jag måste lägga mig ner någon. Och jag såg så här, bara, nu, jag kommer inte ens skämta med det, utan jag förstår. Du bara la det raklång på lastbilslaket vi var där och bara låg och stirra ut i ingenting i liksom däckröken. Jag har en bild på det där när du ligger där och ingen var så här, bara, nej, alltså,
prata inte med mig.
Nej, men det var så här, det var inte någon som inte förstod.
Nej, exakt.
Så bara, alla ville göra samma sak egentligen.
Ja, jag kommer ihåg när den tävlingen var slut, när vi hade kört, när prisutdelningen var färdig.
Oh.
Jag kommer ihåg att jag gick och satte mig bara på den ena av de här ståläktarna som vi hade fått låna. Jag bara, vi skulle börja riva för vi låg därifrån. Men jag kommer ihåg, jag bara gick och satte mig på den och bara stirrade ut tomt och bara så här. Nej, hemskt.
Nej, och bara så här, jaha, nu har vi 400-500 meter kravallstaket vi ska plocka ihop. Vi har en kilometer byggstaket.
Mm.
Vi har 400 meter betong nu.
Ja.
Och det var, fy fan.
Och super till förbannelse. Ja, och det var, alltså, jag och Karre åkte runt och höll på och baltade med de jävla soporna och sopsaft överallt.
Ja, det är lite PTSD efter den där. Alltså.
Ja, det är PTSD. Jag kan inte se. Jag kollade på någon dokumentär på YouTube eller någon sån grej på YouTube, och då var det filmat från Löfbergs arena. Och jag bara såhär, jag får rysningar i kroppen.
Du kan inte dricka kaffe efter det.
Löfbergs bara,
nej, det går inte.
Bara skrikgråta när jag ser det.
Ja, jag har svårt att köra eltruck efter den helgen. Det känns inte bra.
Nej,
det var en jäkla, man lärde sig mycket. Man lärde sig väldigt mycket av den helgen. Men framförallt så, det som, Alltså det som ändå var det bästa med den helgen var att jag kände att vi fick, alltså vi var en klick människor där som fick ett lite unikt band den där liksom. Ja. Alltså inte bara under Karlstad men under den säsongen.
Mm. Oh, ja.
Som liksom, ja men det byggdes upp en vänskap på något sätt liksom, och vi upplevde saker tillsammans. Det är lite som när man, ja men typ så här, när man har gjort lumpen.
Mm.
Alltså det var lite samma känsla så här att att det här kommer man aldrig glömma liksom.
Exakt.
Nej.
Vi kommer alltid ha Karlstad liksom.
Ja men precis, vi kommer alltid ha Karlstad liksom. Och alla tävlingar var ju, alltså det var ju, vi la ju ner sånt sjukt jobb den där året alltså på allt vi gjorde liksom.
Alla i hela crew.
Ja, liksom, ja, ja. Det var
som
liksom,
höll på med det där.
Det var, nej. Vi ska verkligen vara stolta över det liksom. Och vi gjorde något unikt liksom. Vi måste ju, hela grejen till att det är liksom ändå blev till det här med att vi körde stadslopp på det var bara, just det.
Bara backar vi tillbaka, ja, precis, till vi liksom, året innan.
Exakt, och vi måste ju komma till det, för det var ju när vi körde i Linköping, lite på våran hemma liksom. Ja, men både din och min hemstad liksom. Mm. Det är där vi är uppvuxna liksom och sådär. Och det här var ju 2021. Och det var ju liksom i pandemin, trodde man ju skulle ta slut ett antal gånger.
Ja.
Men när man gick in i 2021 så var det ändå så här att ja, men då började det vara positiva tongångar liksom. Mm. Och, vad heter han, Tegnell där, det var inte lika negativt.
Nej,
ändå.
Nej, exakt. Kurvan, han pratar om kurvan.
Ja, precis.
Den planar ut.
Exakt, och man liksom, alla i eventbranschen bara, ja men det kommer bli bra.
Det är plant som, ja, fan nu, det är plant.
Helvete, vet du, vad bra det kommer bli. Ja, men i höst vet du, då jävlar. Ja. Jävlar vad det, vi kommer att ha folk alltså.
Ja.
Och då, det var ju, var det första året vi körde, vi tog över och körde alltså
som promotor, ja.
Ja, ja. 21 var ju det.
Var det.
Och då ville vi ju liksom ha något speciellt. Så då återigen så satt jag på telefon och liksom bara, ja men fan, jag ringer upp Linköpings kommun och ser om de vill göra någonting. Och de hade ju ingenting, för det var ju pandemi.
Ja, de stod med öppna armar.
Ja, det var ju lite så, konstigt nog. Det gjorde de nog
sista gången.
Det gjorde de inte mot efter. Men så de var liksom, ja men absolut så här, och vi la fram förslaget om att göra vissa arenor där på parkeringen och sådär. Och fick ju till det. Och fick med Ramudden, gick in och liksom sponsra och fixade allting där. Och
Askling Bil gick in stort och sponsrade.
Precis, Askling Bil,
gick in och sponsrade massor.
Dydab, Transport, där körde liksom alla grejer åt oss. Det var liksom, ja, men jättemycket folk som hjälpte oss. 5100 liksom gjorde ett, drev liksom jävla last där och ställde upp liksom som motorklubb och allting som har med det att göra liksom. Och ja, det var, vi fick hjälp från alla möjliga håll liksom.
Och det hade ju varit helt omöjligt att genomföra om vi inte hade just de här, att de här pusselbitarna föll, ja, på plats.
Ja. Ja, men så är det.
5100 är ju helt fantastiska när,
ja,
det kom till hela den biten liksom.
Ja, ja. Ja, men det är ju sådana människor man måste ha med sig, sånt folk liksom, för att problemlösa det liksom. Nej, men det var ju där det började liksom, och det var ju en, alltså det blev ju en sån jäkla magisk tävling på något sätt. Den var ju, alltså det var ju också superhårt jobb liksom, och vi fick ju nästan krana in teamen för att lyfta ner, och det var ju som Tetris depån där.
Ja, du och jag satt, kommer ihåg när vi höll på och skulle göra depån. Du ringde till alla team och bara, måste, precis, du verkligen ha 15, exakt, meter här? Klarar du på 14?
Men om du viker in backspeglarna. Typ på den nivån.
Det var den gången jag höll på att få psykbryt på dig.
Ja. Ja, jag var ändå väldigt positiv genom, ja, den där depån alltså.
Så, då, alltså, vi överdriver inte nu om vi hade liksom typ, alltså det var ju meteranpassning i depån. Det var ju Tetris. Alltså det var ju liksom så här.
Verkligen.
Det var verkligen, det får inte fela någonstans.
Vi var ju tvungna att montera bort så här, alltså så här stolpar man har för att man ska kunna köra in med bilar på ställen. De sa ju faktiskt kommunen att vi fick ta bort.
Ja. Togs det bort lite väl mycket.
Så, ja, det kanske,
men
kanske
då i alla fall så är det ett team som bara säger, ja men vi får inte plats på det här. Jag bara, men ni har anmält det här nu.
Ja.
Ni får plats på det här. Han bara, nej men vi har anmält någonting annat. Nej, det har ni inte.
Nej, det är inte läge nu.
Det är inte läge nu. Nu får ni, den här platsen har ni. Vem fan har ni skrivit till som ni har mer yta? Jo, men Max. Och så visar han ett jävla sms där det står liksom, hej, vi behöver 3 meter till. tumme upp från Max. Fy fan.
Ja, men jag tänkte så här, men det där löser Marcus. Ja. Men löste du det sen då?
Ja, det löste sig.
Ja, det var ju det. Jag hade ju bara väldigt stort förtroende för dig. Så det var ju liksom, det var ju bara därför.
Det skalade av 5 år av mitt liv, bara av stress.
Och framförallt så skalade det ner det med att hjulet. Det var
slitet.
Det klarade ett event. Hjullaget var kast sen.
Det finns inget mätjul i lilla världen som har gått så långt.
Aj, shit alltså. Aj, men, aj, gud. Aj, men det var så stört där. Och jag har ett roligt filmklipp där. För det här ligger ju liksom, det ligger ju verkligen mitt i stan.
Mm.
Saab Arena. Eller det är ju ett grönområde där liksom. Och sen, det är ju fågelvägen in till centrum. Vad kan det vara? Kan det vara 500 meter kanske?
Ja, något sånt kanske.
Typ liksom, knappt. Och sen är det ju, ja men det är fotbollsplaner precis bredvid och så här. Så då har jag ett filmklipp där jag liksom står och kollar på fotboll. Och sen vände jag mig om och går ner 10 meter. Då kommer det en driftingbil på fullt ställ. Och man ser över fotbollsplanen så här ligger en liten lätt dimma.
Ja.
Ja, det var ju väldigt disigt den dagen.
Det var väldigt disigt. Ja, de dagarna vi körde var det disigt rent generellt i Linköping.
Ja, men det var tydligen lokal. Ja, men det var tydligen så var det någon lokal dimma.
Där. Ja, det var det. Räddningstjänsten hade att göra.
Ja, men ja, för folk tände ju majbrasorna i september. Det var ju det som var så konstigt. Sen fick vi skit för det.
Konstigt.
Ja. Nej, det var magiskt alltså, vilka jäkla dueller det var där.
Ja.
Och det var ju ändå jävligt skoj att Johan Andersson vann sin hemmatävling där.
Lokala han, hjälten.
Precis, han körde ju faktiskt inte, vi hade ju wildcard i serien det året och han körde ju inte serien.
Mm.
Men han var ju wildcard på den tävlingen. Och det, ja, men det var ändå alltså,
det var en bra tävling. Ja, det var en sjukt bra tävling. Och vill man se det här, det här kan man ju se i efterhand också, för vi livesänder ju allt. Så det vi pratar om, när ni kan säkert se, det ska Gud veta att vi har livesänt det. Det är också skalat av ett par år av mitt liv, kan jag säga. Men det, vill man se när någon av oss får en panikångestattack live, så kan man säkert hitta det i bakgrunden på Karlstad livesändningen någonstans. Men det finns, nu har vi ju ändrat den här serien som vi har drivit nu, den har bytt namn varje år vi har drivit det av olika anledningar.
Lite av en tradition.
Det har varit en tradition faktiskt, för att det var så kul för att ta fram crewkläder och sen nästa år, okej, ja, men nu får vi byta namn.
Vi gillar att göra grafiska profiler.
Så nu, om man vill hitta de här, så söker man på Scandinavian Drift Series.
Precis.
På YouTube. Och sen så kollar man under gamla livesändningar, så kommer man hitta det där.
Allt
finns där. Det är långa sändningar där, varningens finger.
Ja, det var det. Ja, början där var det långa. Ja, gud vad vi utvecklade det där.
Ja, här är ju.
Bara livesändningsgrejen, vilken grej det var liksom.
Ja, men det hade ju det också varit så här. Ja, det, alla har gjort sitt jobb, men Samuel Kålsmyr, det är ju en legend av rang.
Så är det ju. Han fick ju det liksom, det grafiska runt det där liksom, och alltså att få driftingen att se riktigt snygg ut.
Mm.
Det gjorde ju verkligen han. Hade vi inte haft honom så hade du inte, alltså då hade du ju varit på den där, på den nivån som det liksom, som det var ett antal år innan det liksom, och som det är nu,
ja.
Skulle jag säga.
Lite så.
På livesändningar i Sverige så. Så att nej, han var en enormt stor del av det alltså.
Mm. Ja, verkligen, med allt det här med mediedagar och täckte upp med den och alla intervjuer och inför videos. Och, alltså han har suttit som en jävla, vi har pratat om det tidigare i podden här också, när vi har nämnt saker, men alltså han satt ju in till typ timmen innan, han dygnade ju för att klippa videos som skulle med i livesändningen dagen efter liksom.
Ja, men så var det ju, och det är ju så talande, för det var ju liksom alla i den här klicken som vi pratade om, som liksom blev så sammansvetsade, det var verkligen, alla gav verkligen allt liksom. Mm. Det var väldigt få människor som gjorde väldigt, väldigt bra grejer.
Ja, alltså. Verkligen.
Häftig grej att ha fått vara med om.
Mm.
Och jag tror verkligen att vi gjorde något väldigt bra för svensk drifting.
Ja.
Nu känns det väl tyvärr lite ogjort på något sätt ändå, med tanke på hur det har blivit nu liksom med svensk drifting. Men det var några riktigt fina år där.
Ja. Någonstans, men jag hoppas ju såklart att det ska komma upp till en nivå Alltså att komma upp till nivån igen för alla förare skull och för alla som utövar sporten, för alla älskar ju ändå sporten liksom, som har varit med. Jag hoppas att det kommer till en nivå.
Ja, men man gör ju verkligen det. Det ser ju lite mörkt ut nu, det måste jag nog säga. Det är liksom det, ja, men det har gått, jag skulle säga det har backat nästan 10 år i liksom hur det kommer liksom, hur det arrangeras kan man säga. Men det blir ju så, man behöver ju upp på den kommersiella nivån för att göra det riktigt bra. Det är nästan omöjligt att göra det på ideell nivå. Liksom.
Ja, men det går inte med ideell kraft att försöka få till det på samma sätt.
Nej.
Då ska ju de som driver ideellt lägga, ja, de kan ju inte ha ett annat jobb i så fall.
Nej, men precis. Och framförallt så finns ju inte, kunskapen finns ju sällan liksom. Det är ju det, och det är ju, alltså man har ju inte tid att bygga upp den kunskapen. Nej. Liksom. Det sånt tar ju tid liksom.
Ja.
Så att vi håller tummarna att det blir något vettigt av det.
Ja, men precis.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mm-hmm.